Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkomna ska ni vara till Ringside. Det är inte så jättemycket hockeyallsvenska matcher just nu, men det är snart jul och vi ska göra någon form av julspecial här. Vi ska dela ut lite julklappar, vi ska prata om det. Det har ju hänt en hel del i ligan, så det finns ju inte brist på grejer. Innan vi kör igång med det hockeymässiga, hur firar ni jul?
Jag firar jul i Leksand på traditionellt vis. Det är ju... Ja, men nära och kära familj, det är inte så avancerat, men det är den där goda maten, det är trevligt umgänge, det är promenad i vinterkyla, det är tomtar på besök och det är lite mys på kvällen, va?
Mm. Trevligt.
Och ingen gran hos dig, Fredrik?
Nej, jag sa till, jag pratade med dig, förra året så gick jag, vart så förbannad, jag skulle åka med min bror och köpa en granjävel för att vara krass till slut, alla så måste jag ha gran. Ja, så då tänkte jag först sno en, men det gick så där. Och så tänkte jag att då får jag köpa en. Så då gick
som Rune i Sunes jul. Mm.
Men då gick jag till Byggmax, det är reklam när man säger det, kanske kan de sponsra oss, som inte ligger så långt från mig. Och så får jag gå igenom en skog och köpte en sån här kungsgran. Så kom jag på när jag gick med den då att fan, folk kommer ju tro att jag har varit snott den här i skogen. Så det var mitt största dilemma. Men den barrade så förbannat så att jag bestämde mig för att det blir ingen gran i år.
Ska jag säga, han heter ju Rudolf, så ingen blir förbannad för att jag har fel namn på Sunes pappa.
Granet måste. Ja. Måste känna det här doften när man kliver upp morgon. Doften av gran, den är... Ja, det måste
finnas.
Det är
inte alla som har råd med städhjälpdagen som ni har.
Ja. Har du råd att lysa i den då?
Jag älskar ju att dammsuga upp. Och vet du det, den använder så här Whipple Sweeper, har ni sett det på TV-shop, sån här som kommer under överallt,
alltså, jag kör såna, jag kör dem också, jag går på alla finter när det gäller städredskap.
Shit, vad man var inne på TV-shop för övrigt, det var ju klassisk TV för när man växte upp. Jag måste bara flika in att min mor och far har ju, vi har väldigt begränsat med mark, vi har lite mark ute i våran stuga, så där kan man ju fara ut och plocka gran. Det är ju faktiskt mysigt att hugga sin egen gran, måste jag säga.
Det är fint. Vi ska fira en sån här klassisk, vi ska åka bil till det firandet, till det andra firandet, dit. Så ja, det blir lite bil för oss.
Ja, och med barn då är det lite packning som ska med också.
Är vi framme snart?
Ska du döma någonting i jul?
Det ska jag göra. Jag vet dock inte vart och när än, men det kommer bli i mellandagarna kommer det bli dömning.
Ja. Det är ju hockey mellan dagar också. Det är ju två Stockholmsderbyn och Modo mot Björklöven. Så det är ju kvalitetsmatcher i mellan dagarna som vi har att se fram emot. Ska vi börja på den stora grejen som har hänt sen senast vi snackade, och vi kommer till matcherna. Men Patrik Zetterberg entledigade från, eller man har gått skilda vägar där i Västerås. Tankar om det?
Det kommer väl inte som någon större överraskning sett till vad som har hänt under en längre tid. Sen ska jag säga direkt, för att ha det sagt, att Patrik Zetterberg har ju gjort väldigt mycket för Västerås och varit en viktig del i deras klättring från ettan till allsvenskan och så, och har väl varit med. Jag läste en bra intervju med honom igår där jag tycker att han var ansvarsfull, han var ärlig och han var också, jag ska inte säga ångerfull, men jag tror att han medgav att de själva hade skapat en del av problematiken genom att brösta upp sig och på så sätt öka trycket.
Men det som är anmärkningsvärt är att de släpper Zetterberg. Man trodde ju ändå att Pannan skulle gå först, det har ryktats om det länge, nu är det Zetterberg som går. Det var tvungen att hända någonting i det här Västerås, som var tvungen att ta något beslut. Nu är det Zetterberg som får bära hundhuvudet istället för Pannan. Får vi se också vad som händer i det här Västerås. Men jag tror att man måste göra någonting med den satsningen man har som klubb. Så måste man agera när det inte har sett så bra. Sen har Zetterberg inte lyckats de här två säsongerna i senaste säsongerna i Hockeyallsvenskan med sina nyförvärv.
Men så jag tror också att vi måste säga att han fick ju sparken. Det är inte så att de skildes åt, utan här klargjorde
man. Det är klart att han fick sparken.
Ja. Och det, jag menar inte att det skulle vara mer skamligt på något sätt, utan så ser ju verkligheten ut. Och det var där man började. Sen vad som är problematiken kommer vi aldrig få fulla svar på, kanske.
Nej.
Så är det. Det Patrik Zetterberg har ju, det han lyckades med väldigt bra under sin tid i Västerås var ju att han fick hemvändare som gjorde en satsning med att få hem Johan Gustafsson, Gunnarsson, Frycklund och så vidare, och det såg ju ut att kunna bli riktigt bra. Nu blev det inte så bra utfall som det var önskat där i Västerås, såklart. Men första säsongen när de togs upp från ettan så gjorde ju Västerås en helt otrolig säsong, så det kan man ju faktiskt ha med sig lite grann i minnet. Jag läste ganska mycket från Västerås supportrar också, som jag har varit väldigt kritiska här senaste veckorna, men med rätt såklart. Men att det är också, det jag tycker också på något sätt att det blir fint att man tackar för det som har varit ändå, trots att man går skilda vägar nu när det inte funkar. Och det är väl ett sunt sätt att se på det i professionell idrott, att man ska ha cred för det man har gjort tidigare i sin karriär, men också att funkar inte resultaten, måste det bli förändringar.
Ja, men det är såklart att han har gjort ett kanonjobb i Västerås, men någonstans det måste hända någonting i den här klubben just nu, för det är körigt, och det speglar sig på isen nu också, att de här spelarna måste få lite lugn. Och nu får vi se då vem som kommer in och hur de ska agera efter det här, för om inte Pannan är för ordning på det nu, så är det tyvärr att han måste nog också lämna inom kort.
Men jag suckar lite, för jag tänker så här. Det vet ju vi att det är inte så enkelt att det handlar om en enskild persons arbetsinsats att det skulle vara, utan det här är ju mer komplext. Västerås har inte lyckats med hela sin paketering, alltså med rekrytering av spelare, få ut effekt på dem man har. Man har inte lyckats, alltså det är en mängd faktorer, och det blir ju någon som får ta ansvar för det. Och det enda som jag kan känna vid sådana här tillfällen är att det blir ju också ett massivt tryck. Vi ser ju också klubbar som kanske främst SHL-nivå som värvar för att det är ett sånt vansinnigt tryck från supportrar som är, ja, men någon är cykelreparatör, någon kör ambulans, någon sitter på ett kontor, de har ett enormt hjärta och en passion för klubben, men de kanske i väldigt många fall är oinitierade. Man vet inte hur förhandlingarna har gått med agenter. Man förstår inte effekten på en spelare som kanske inte psykiskt mår bra, eller en tränare som inte klarar av att nå gruppen. Det är så komplext. Och därför kan jag tycka ibland att den här hetsen, den kommer. Det är många som går över gränsen. Vi skrev lite om det igår, Lars, du och jag, i något sammanhang. Att jag kan må lite dåligt över det här enorma trycket som blir på enskilda individer i idrottssammanhang när det inte går bra. Och sen tror man då att det skulle lösa allting, det vilket jag inte tror.
Nej,
det är lite grann, samhället i Sverige funkar lite grann så att det blir det en person som gör någonting i negativ klang, det är någon form av, alltså det blir ett klungsamhälle, det blir ett sånt otroligt drev mot det, men det drevsamhället som vi byggs upp, inte minst på sociala medier, som visar sin absolut mörkaste plats. Jag tycker fortfarande att det är bra mycket värre inom fotbollens värld fortfarande än vad det är i hockeyn, men det finns tendenser av det i hockeyn också som ändå är lite bättre. Men det där, jag har ruggigt svårt för den här släckarmentaliteten som har byggts upp.
Man ska också komma ihåg en sak till, och det är att, och det här vet jag av egen erfarenhet, att vara i en ansvarig position som tränare eller sportchef, så tar du ju också många smällar för laget. Du som tränare står ju inte och talar om
alla sanningar varför en spelare inte levererar eller presterar. Du skyddar ju folk så länge det är möjligt, och det är också en del av jobbet, så jag säger inte att man är någon frälsare eller helig person för det. Men bakom alla typer av sämre prestationer för ett lag så finns det ju ofta förklaringar som du kan summera internt. Sen är det ju en prestationsbaserad sport där du inte klarar av att hålla i det. Det som kan skapa lite gungfly för Västerås är ju om en sportchef plockas bort mitt under säsong, det här med rekrytering och bygga inför kommande säsong. Då ska man ju ha en ganska klar plan då, vad man vill sätta in för någonting, kan jag känna.
Det blir verkligen intressant att se hur de agerar här nu. Jag vet, i Karlskoga, vi sparkar två klubbikoner, Tobias Hermel och Kristoffer Näslund, den säsongen gick dåligt. Efter det tog vi in Western Chanecki, men vi värvar också 8-9 spelare som liksom vänder trenden på det. Man får alltid tänka så här, hur ska den här vägen gå nu? Har man tänkt att ta in massa spelare? Är det det som är tanken på att vända trenden, eller... Tittar man på att Zetterberg har varit ett problem innan, det tror jag inte. Jag tror bara att de är missnöjda med hur rekryteringen har varit. Och där får vi se vad som händer nu. För nu ska det bli intressant att se. Nu plockar man väl in någon idag, ryktas om. Och det kommer säkert komma fler. Men det är, jag tror inte bara att man kan ändra det på det sättet. Man måste liksom ändra bilden på hur man ser på sig själv också. Som spelare, de som är i den truppen. Som kan vända det på det på ett annat sätt.
Det verkar ju nu som att det är Max Strömberg Melin här som han tog in som analytiker som har varit med i den här värvningen som har kommit här idag. Det var ju Mr. Madhawk på Expressen som gick ut att Nick Albano är klar som man plockar in. Han har ju varit och spelat borta i Nordamerika nu, spelade inte säsongen 2021. Fick lite koll där och kollade av med lite referenser kring honom. Och det sägs ju att det ska vara en skicklig offensiv back som ska vara bra med pucken och ha bra passningar. Och de två som jag har kollat med om den här spelaren säger ju också att de tror att det ska vara gynnsamt med stor is för han. Stor rink. Men det är ju en chansning det här också såklart.
Offensiv back har inte gjort så mycket poäng dock om man kollar på det. Nej. Så sätt. Men det är såklart att det är...
Puckskicklig sägs det.
Det är ju otroligt svårt att veta hur de här faller ut. Men det är såklart att de måste in i... ny kraft i den här truppen i spelare.
Den där typen av spelare kategorin är ju sådana som vill komplement, som kommer in och kanske kan överraska positivt. Jag förutsätter att inte Västerås budgeterar med att man tar in någon som ska frälsa eller förändra allting, utan det är ju att kanske öka konkurrensen, öka spetsen på vissa positioner. Men de här strukturella problemen och det man brottas med i Västerås och i en del andra lag, Det är ju sånt som tar lite längre tid att förändra, men det är ju också någonting som tillfredsställer upprörda supportrar och sponsorer när det kommer in en namn. Och som ni säger när ni räknar upp de här grejerna, om jag ens kunde räkna till alla gånger jag har hört det om nordamerikaner med just great guy, perfect for big eyes, yeah, you know, scoring a lot of goals, he can play sentiment, defenseman, he can drive the bus if it's necessary, han är grym liksom.
Det som vi, eller Karlskoga, gjorde när vi gick dåligt var att vi tog in Fredrik Forsberg, vi tog in Skedung, vi tog in Rodrigo Abols, vi tog in den typen av spel. Och där har du ändå på något sätt, Foppa hade inte den utveckling som man ser här idag, men Rodrigo Abols var en klassspelare. Forsberg fick utveckling, Skedung var bra komplementspelare. Så det gäller ju att, jag tycker att de här värvningarna är svåra att ta på. Däremot om man tar en svensk från SHL, så man vet ungefär vad man får, ja, då får du också en utveckling på dem.
Det ser ju den nya tiden med regelverket med lån. Jag representerade ju Oskarshamn som var svenska mästare i att låna spelare under en tid där man hejvilt kunde plocka in folk, vilket var väldigt bra för oss. Det var bra för den spelaren som fick liksom utveckling och position, men det var det ju väldigt många som skrek om det, att man tappar sin identitet. Det är ju begränsat nu med lån, och det gör ju att marknaden blir så mycket, mycket mindre.
Förutom från division 1.
Ja, exakt. Ja, men det kan du plocka. Som om det.
Absolut, men det är inte de namnen du nämner kommer ju inte från division 1.
Nej, jag tror inte att de namnen kommer ändra någonting för Västerås. Nej. De kanske får en större bredd och får en bättre verksamhet. Och bredden gör ju att det blir en bättre skicklighet, självklart. Men jag tror någonstans att de måste ta in spelare här nu. Men sen så måste man också träffa rätt på de här. Och det är ju en chansning. Det brukar ju vara som Fredrik, som du säger.
Men jag var inne på att jag sa inom podd här att den här säsongen är körd, liksom att det går inte att rädda det här till att bli någonting jätteglamoröst av det här. Men faktum är att Västerås är 5 poäng från negativt kval.
Mm. Och de är på slutspel snart, några poäng. Så ser det ut, och det är det här som är så läskigt, för det kan ju också innebära det man som utomstående kände med HV för 2 år sedan, att oj, plötsligt så var de i negativt kval. De hade ett jättebra powerplay, det skulle bara lossna. Så det är ett farligt läge, och där, på det sättet har du ju en poäng, Lars.
De har 5 poäng till sjätte platsen också.
Ja.
Alltså de är bättre än vad de ligger just nu. Det ska man ha klart för det. Sen tycker inte jag att de är 1, 2, 3, 4. Det tycker jag verkligen inte. De har ett lag till, men de är precis under den toppskiktet.
Och det har inte vi snickrat upp på väggen heller, eller jag har inte gjort, utan jag kanske såg att det fanns risker med det bygget, utan att det är ju spekulation utifrån. Jag sitter inte på någon mer värden än någon annan, men det var min känsla. Men däremot så kan jag tycka så här, att det läget som en del klubbar har hamnat i nu, det är det både SHL och Hockeyallsvenska, så finns det ju en fantastiskt stimulerande utmaning i att nu har gått halva serien, att försöka starta om. Och det kan ju vara korrigera spelet, det kan vara att byta positioner när det gäller förtroende, det är någon som vi måste strypa istiden på, någon som kanske har ett större namn men som har en mindre prestation. Det kanske finns de som har spelat lite för lite som du kan knuffa igång. Jag säger inte att det är ett drömläge för Pannanen på något sätt, men Pannanen har ju sina möjligheter att påverka den truppen man sitter i idag och faktiskt göra någonting vettigt med, och det gäller ju samtliga tränare.
Ja, och de måste på något sätt sätta press på de toppspelarna som ska vara leverera i det här laget, för det är för dåligt. Det är liksom, de måste på något sätt ha, vad ska man säga, jag tappar orden här nu, men det.
Jo, men det ser vi så här, bara ska jag tillägga att det är ju också, där finns ju ingen sanning eller enkelt svar. Det man gör i Karlskoga när du var där, eller när jag var i Oskarshamn, eller när Lars har följt ett lag på nära håll, det är ju en sanning och verklighet för det laget där och då. Det kan ju vara, jag märker också att det blir väldigt mycket som det är något större namn som inte presterar, men själv på han, skrik på han, bänkan, så i stort sett slitan i håret ut på parkeringen och ställ trunken där. Det är ju inte lösningen för alla. Ibland är det ju faktiskt att jobba med någon, att få fart på någon genom att hantera dem på ett annat sätt. Så det är ju också en unik situation som varje tränare står inför. Men det ligger ju på en tränares roll att få fart på en skicklig hockeyspelare.
Ja, men det måste ställas krav på dem också.
Absolut. Jo, men jag säger inte att det är inte den. Alltså, jag har själv varit med om sådana där jag kanske inte var tillräckligt tuff. För vad är att ställa krav då?
Ja, men det finns från allt. Att ser du en tendens i spelet där det händer 5, 6, 7 gånger, då måste det bli konsekvenser.
Absolut, men det är inte att ställa krav. Det är att ge konsekvenser.
Ja, precis. Men jag tror att det är ingen kravställning.
Det hänger ihop.
Ja, det är liksom, innan den här säsongen, jag tror att det är en jättebra grupp. Det har sagt innan. Jag tror att det är en jättebra grupp. De har kul tillsammans. Men det är det som är problemet. Jag tror inte det finns någon kravställning från början. Hur man ska föra det här spelet. Hur man ska ta det framåt. Och på de konsekvenserna som kommer i spelet när det inte sitter, då är det ingen som säger ifrån. Nej. Där tror jag att det är ett problem i Västerås.
Ja, det är möjligt att det är så, men om jag pratar generellt så tror jag att det vanligaste, jag tyckte när man såg Södertälje på nära håll förra säsongen, så jag är ganska övertygad om att det fanns höga krav på deras spelare att prestera. Vad hette han, den här nordamerikanen som vann poängligan fast han åkte hem efter
Brett
alla
Pollock.
Helgorna typ. Det fanns naturligtvis en kravbild på han levererade, men där var det någonting annat som fallerade, om man valde att inte vara kvar eller inte fick vara kvar ska jag låta vara osagt, men jag tänker bara att det finns sällan en sanning om vad man har hamnat i. Tar vi Västerås specifikt så är det ju kanske mer komplext, för du har ledande spelare som är bygdens söner, som är hemmaplans kungar på något sätt och som kanske har en position i hela samhället som är svårare att hantera. Jag säger det som teoretiskt att det kan vara så. Men vi ser ju det här problemet i andra lag också. Är det att kravbilden är för låg? Att inte Gynge har gjort ännu mer poäng fast han gjorde så fantastiskt mycket. Så det är svårt.
Det är verkligen svårt. Sen kan man, man kan ju jämföra så självklart. Jag tycker ändå Gynge går in, om man ska ta bara det exemplet. Gynge, han har levererat nu på slutet, men han gör fortfarande ett jobb hela tiden på isen och sätter liksom, jag tycker han sliter för laget hela tiden.
Men sen
är han tillräckligt bra 5-mot-5 i det spelet. Han måste ha någon som levererar de här puckarna till att och stå. Han sliter för mycket tycker jag i min värld. Nu ska vi inte bli långdragna där. Men den här diskussionen kan vi hålla på hur länge som helst. Det, ja. Så är det ju.
Och den är intressant.
Ja, men det som är med Västerås är att det är ju på riktigt... Det är inget lag där det är så tydligt som att årets krislag behöver inte diskutera om vilket det är. AIK kommer ju undan på det här för AIK är dåliga på bortaplan. Men AIK är ju ett mindre krislag än Västerås trots att AIK ligger värre till i tabellen, ska jag säga.
Och jag vill bara säga det. Får de ordning på det, då tror jag de kan bli farliga.
Det
var ju också exakt det som var HVs problem, att de trodde det för länge. I SHL pratar jag om det.
Att
de trodde det för länge och då, sen var det för sent. Ja, i alla fall. Det kommer en annan nyhet idag om att det är ett nytt avtal mellan Hockeyallsvenskan och SHL mellan ligorna. Och det avtalet går ut på är att ersättningen per spelare som lämnar Hockeyallsvenskan ska öka. Man får mer pengar för spelare som går till SHL. Icke-etablerade juniorer ska stanna kvar i den hockeyallsvenska klubben och SHL-klubbar får värva spelare från hockeyallsvenska fram till och med den 27 juni. Men ifall en SHL-klubb får en spelare draftad till NHL där spelaren dessutom direkt åker över till Nordamerika så kan den klubben värva en ersättare från hockeyallsvenska fram till 17 juli. Det är det som det nya avtalet säger.
Det är ju, folk kommer säkert skrika att de får ta spelare oavsett. Att man får ta de här SHL eller SHL får gå in och plocka. Det som man ska ha klart för sig i det här, det är att alla spelare, om det inte hade avtalet hade funnits, då hade fått sportcheferna suttit och skriva SHL-klausul i varenda avtal. För det ska alla spelare ha när man skriver på för Hockeyallsvenska, speciellt de som ligger i toppen. De vill ha en SHL-klausul. Och då kommer det bli ännu mer. Nu får man ett bra avtal. Man ska ändå vara nöjda med det här avtalet och jag tror nog att det är något positivt, för annars så hade det blivit ett jäkla jobb för de här sportcheferna.
Den pikanta detaljen, om jag är lite ironisk, med att man faktiskt kan tappa spelare som har signat, den är ju komplicerad i så mening att går du till vilken del av samhället som helst så finns ju väldigt få människor som accepterar att jag måste vara på det här jobbet i 3 år fast jag blir erbjuden ett bättre jobb som är 3 gånger så bra betalt på ett ställe där jag verkligen vill vara. Och att det kväver ju kanske lite grann av den drivkraften, för det är väl ingen hemlighet, även om vi älskar Hockeyallsvenskan så vet ju vi att SHL är en nivå upp och det är ju varje spelares ambition och drivkraft att hamna där, annars är ju det en spelare som jag skulle vara tveksam att ha i ett Hockeyallsvenskt lag om man inte vill högre upp.
Ja, för värva en spelare som säger jag är nöjd att vara i Hockeyallsvenskan, det finns inte. Då är det inte rätt spel och det är inte rätt karaktär.
Nej, och det finns ju sådana exempel genom åren och de finns, det vet jag, i ligan den här säsongen också, som kanske har varit där i SHL men som nöjer sig med ett bra avtal i Hockeyallsvenskan. Och det är ju också ett tecken som jag skulle se som besvärande, för att då saknar du sannolikt den här absoluta drivkraften. Det är vad jag tror åtminstone.
Jag kan säga att för mig själv, för min period, så var inte min drivkraft att spela personligen i SHL. Det var det inte. Min drivkraft var att ta Bika Skoga så långt som möjligt och det var SHL-målet. Men däremot tycker jag att till exempel Sandberg tror jag inte heller har ett mål att spela i SHL personligen. Men däremot ta upp AIK till SHL, det tror jag är ett stort drivkraft för honom.
Var kom han ifrån då?
Han kommer från SHL.
Ja, för i den meningen måste väl du, om någon hade kommit och vifta från Färjestad med ett avtal på 3 år för dig, 150 000 i månaden, så tror jag inte du har sagt att jag ska sälja bingolotter på Ica i Karlskoga.
Nej, det kanske jag inte hade gjort, men det var inte mitt mål med. Sen tyckte jag att inte jag var tillräckligt bra för att spela i Sverige. Kanske det också man känner att jag var på min högsta nivå, det var Hockeyallsvenskan. Och det kanske några känner, att man är på den nivån.
Ja, men det måste vara. Det är ju fint. Då har man ju du hade ju någonting som är smått unikt.
Självinsikt.
Ja, för du som sa, jag tänker mer på lojalitet. Det där det klubbkänsla, det som idag är mer en lagkänsla, möjligen att du brinner för din grupp. Men det här med klubbmärket har ju inte samma värde som det hade förr.
Nej, och det är ju det som är tråkigt. Det var därför jag tyckte det var så fint här för någon vecka sedan när Jan Sandström fick tröjan upp hissad i taket. Jag menar, där har du sannoliken. Nu är det lite ironiskt, han är faktiskt spela i Skellefteå en säsong som är deras värsta antagonist. Men just det här att du stannar i ett lag, det blir inte den här flyttfågeln som det var förut. Det är ju... Alla romantiserar ju mycket det som var bättre förr, och det var ju bättre förr att folk spelade i sin
klubb. Kom ihåg också att det var ett samhällstänk som var helt annorlunda då. Då gick du dina 30 år på bruket där du hade jobbat. Det
var lite andra pengar som det handlade om då också.
Så är det ju. Som så det här är ju i takt med tiden. Sen om man tycker det är bra eller dåligt, det har jag förståelse för.
Men det finaste med tröjhissningen var ju fan långburken alltså. Långburken
in i hissen. Jävlar vad glad jag blev när jag såg det.
Så ska det se ut. Hur fan vad glad jag blev. Långburk hylsa vet du, in i kavajen där.
Det var träffsäkert av Oskar Engsund och hans lagkamrater misstänker jag. Vi går vidare. Marcus Vela. Flytt från Västervik till Modo, snackas om 500 000 kronor som Modo fått punga upp för det. Det är väl ungefär de pengarna som de har över från Arenas affären, och det känns som att Modo blir ännu starkare.
Ja, det blir de definitivt. Sen har han varit inne på mycket mål, han tar mycket utvisningar, men det är fortfarande en klassspelare, och jag tror att han kommer passa bra in i det här Modo också med lite bättre omgivning också.
Han kan ju spela både forward och center också. De börjar ha ganska gott om dem i Modo nu som kan spela både forward och center.
Och det vet vi. Det är så viktigt. Det är verkligen viktigt att kunna ha sådana spelare som kan komplettera de här om det kommer skador. Och jag tror att Vela på något sätt kommer han in i den här omgivningen. Nu försvinner ju Wernbloom troligtvis, eller har vi fått något att han ska vara kvar? Eller?
Nej, han verkar försvinna. Men det hela Övik skriker ju nu efter att Wernbloom ska stanna kvar. Men han gjorde det ju väldigt bra.
Men Hinken återigen, han levererar.
Ja. Ni vet vilken roll jag antar i det här, va?
Ja, du är skeptiker.
Nej, inte alls skeptisk. Men den som tänker lite ett steg till också, det ska man komma ihåg. Och det är att du...
Sätt dig ner nu.
Jag vet vad du ska säga.
Ja, men jag kan det där. Jag har varit i det. Vad Göran Persson sa. Jag har sett klassamhället. Jag har levt i det. Kom inte att tala om för mig. Prata gärna flygplansmodeller, Carl Bildt. Men det där, det är lätt att fnissa åt. Och det, alla är vi shopaholics när möjligheter ges. Men det finns alltid en utmaning som nu hamnar på Karlin, Gradin, Holmström och Sundell. Det är hur du hanterar gruppen, hur du fördelar minuter och istid. Och det som Modo har övertygat mig på många punkter, men en väldigt viktig del är sättet de har tydliggjort roller, de har förmedlat ett budskap, de har köpt sina positioner. Så fort du plockar in en, det är vetenskapligt bevisat vilken arbetsplats som helst, att tar du in en ny person så rubbar det lite grann av förutsättningarna. Och det är inte alldeles lätt att hantera. Skulle Modo bli ännu bättre av det här som lag betraktat, då är jag ännu mer imponerad av Modo.
Jag tycker att de har tänkt helt rätt. För det första så ersätter de Marenis som var tänkt som en toppspelare. De får in en spelare som är tilltänkt för den yttersta hierarkin längst upp. Och det tror jag att de kan göra väldigt tydligt i gruppen och förmedla det och säga det. Att, ja, men vi tar in Marcus Vela. Han kommer att spela i våra topp 2-kedjor. Han kommer att spela powerplay. Jättelätt att förklara till gruppen. Det skjuter ut en konkurrens som gör. Och dessutom så tycker jag att det finns en lucka att de behövde Marcus Vela.
Men jag tror verkligen att de har varit glasklara med att de ska värva också. Från start, från början, att det kommer komma in spelare. Mm. Och jag tror också att den här gruppen är så pass medvetna om att de ska upp i år. Det är det som är målsättningen, speciellt hur de ser ut nu också. Då tror jag man köper det på ett helt annat sätt också, att det liksom är den målsättningen. Sen finns det såklart att det finns svårigheter med att ta in spelare. Hur ska han passa i gruppen? Självklart. Men det är fortfarande, de kan inte släppa han till någon annan heller, för det är en tunn marknad. Och har man chansen att ta han och har de pengarna som Modo har, bra värvning.
Ni har jättemånga poänger. Jag säger bara, för ibland måste någon vara den förståndiga i rummet, att det här med att tro, för nu tror jag vi fick in 14 tro-dagen på 30 sekunder. Det är ju en del av det vi sysslar med, så för all del. Men jag tänker också att varje justering av ett lag kommer till ett pris. Och det är x antal 100 000 som de har råd med. De behöver få in någon för det skicket du pratar om, Lars, eller det skiktet. Jag säger bara att det är upp till bevis igen. Nu har ju de visat handlingskraft, de har visat kvalitet tycker jag i sättet de spelar på, hur de hanterar grupperna. Jag är också övertygad om att man har pratat tidigt om att vi går för en sak, så de har ju fått mer smak. Det är det som kanske gör den här fartblindheten som ibland kan uppstå. Jag säger inte att den gäller Modo. Men det har vi sett lag tidigare som har skaffat sig bekymmer när man inte har haft dem. Jag säger inte att jag tror det, jag bara säger att det kan vara så.
Jag köper din tes fullt ut, men det som jag tror anledning till varför jag verkligen tror på den här, men å andra sidan, jag vet ju också att du ser på mitt sätt att se på hockey, att det, jag tycker att det är kul att det händer saker. Jag skiter ju fullständigt i vem som vinner, jag tycker bara att det är kul att det händer saker i ligan. Jag ser ju faktiskt hockey som en underhållningssport, och det står jag för varje dag i veckan. Och jag tror att Modo har hittat klockrent. De tar in Josh Dickinson, en av hans bästa kompisar. Han är helt och enkelt tilltänkt att spela med Woods och Dickinson. Skulle det vara så att det inte funkar hundra ut, att fortsätta med Åger och köra Dickinson och Woods när de är tillbaka, då kan du ha Vela i en andra formation, peta ner Svenningsson, köra honom med Gine Schokalsson eller Theodor Niederbach tillsammans med tredje alternativ. Så jag hävdar att det finns en klart och tydlig roll för Modo där de kan sätta Marcus Vela.
Nu tror jag inte längre. Nu vet vi. Fredrik.
Han fick ju inte säga tro här nu. Måste sitta.
Jag vågar ju knappt säga det mer. Värvar de McDavid och ska säga att jag vet att han kommer vara bra.
Ja, men det vet jag också.
Men det kommer då rubba på.
Men hur ska de ta upp? Nej, men det är skämt åsido. Jag tror faktiskt, nu säger jag igen, jag tycker att han är en duktig hockeyspelare. Och det
tycker jag också. Det intressanta bara, och det kan vi väl ta rent, det kommer ju vi få ett bevis på nu. Det är ju lite grann, hur står sig de här lagen sinsemellan att plocka en spelare från en miljö, ett Västervik som är i botten, till ett Modo som är i toppen. Är det same same, eller blir hans möjligheter till att spela hockey, ser hockeyn lite annorlunda ut, rollen lite annorlunda, hur påverkar det honom? Det där är ju alltid intressant att följa.
Grejer. Jag har en fråga. Jag tar den först.
Grejen med Vela, jag var tvungen att ta upp lite statistik på honom. Han var inne på 16 mål framåt, 33 bakåt i 5 mot 5.
Det han spelar dock i ligans sämsta lag just nu.
Jo, men 16 mål.
Hur mycket spelar han då? Han spelar ju väldigt mycket i ligans just nu sämsta lag. Jag hävdar att det hänger ihop.
Det är såklart det gör. Det går ju hand i hand med det. Men det är fortfarande 16 mål bara framåt. Det är det jag vill framhålla. Ja. Det är för en offensiv spelare. Så klart han är bra i powerplay och sånt. Men 16-33 minus 17.
Men det är bara mål i 5 mot 5.
Ja, precis. Och 16 tycker jag lite var inne på framåt.
Ja. Jag vill slänga min fråga här. Du får svara på den, Fredrik, innan. När du tar en spelare från ett bottenlag som har i då King Shit i det här laget, nu kommer den in och ska vara King Shit i ett topplag. Vad skapar det för problematik för han då? Är det, när han har varit överlägset bäst, och jag vet det här med Harads tes om det här om att det är bättre att vara stjärna i ett bondgäng än bonde i ett stjärngäng.
Men det var det jag viftade med fingret egentligen, var det jag skulle leda in det på det du ställer frågan, och det är det som blir lite intressant att se, för att det finns ju enkelt förklarat två kategorier spelare som jag ser det. Det ena är den som är väldigt bra i rätt miljö med rätt spelare. Sen är det också de som gör andra bättre. Och jag, att tillhöra ett sämre lag kräver ju mer av dig för att leverera, för då får du liksom bära mycket på dina axlar. Komma till ett bra lag så ska du ju få en synk, en harmoni. Det vet Daggen som gammal forward, att det är inte alla tre i en konstellation som nödvändigtvis gör det där, eller att det funkar med alla. Så att det kanske också är någonting som vi får ge lite tid på alla de här förvärven som sker under säsongen, att man ska liksom hitta det där. Sen kan det mycket väl vara, och det säger återigen av egen erfarenhet, att det kan vara någon du drömmer om, men får vi den här så ska han spela med de här två. Och sen upptäcker man 3, 4, 5 matcher in att det funkar ju inte alls, men om jag sätter han med de två så blir det hur bra som helst, för då kommer han med till sin rätt. Och det kan ju vara intressant, för att spela med Dickinson och Woods kan ju tyckas vara en dröm för alla. Men det tror jag inte att det är. För att du får också en begränsad roll när det gäller kanske att bära puck eller att styra upp en. Det passar inte för alla, för då hade du ju varit, då kan ju alla vara sportchefer.
Men Då vill jag flika in det. Att spela med Woods och Dickinson tror jag är enklare än att spela med en annan första formation, med tanke på att Dickinson är inte speciellt involverad i spelet i offensiv zon. Alltså han håller sin länkspelare där inne framför mål. Han står där och tar returer smart därifrån och kan länka väldigt bra.
Det beror ju helt på vad det är för spelare själv. Alltså är det en spelare som vi står där framför mål, det är såklart det är svårt att spela.
Men det är ju inte Vela, det har vi ju sett.
Nej, och jag tror, ja, vi får se vart han hamnar, men jag tror fortfarande det kommer bli bra. Sen så är det, allt handlar om kemi. Han kanske hamnar i en fjärde kedja och gör det jättebra där, för han är fortfarande storleken och kunna ta för sig. Så
men någon av er, någon av er sa något väldigt intressant, för det, så är det faktiskt. Om inte de hade tagit han, vad tror ni han hade hamnat då?
Garanterat i Björklöven. Björklöven, Karlskoga eller Västerås.
Jag hade en ordförande när jag var tränare i Norge som sa halvvägs in på säsongen att han ringde mig och talade om, och kanske var vid jul typ, att han hade en julklapp till mig. Då hade han signat två ganska bra norska spelare. Och jag sa, men till vad? Vi har ju liksom fullt manskap. Ja, men ska vi ta guld så kan ingen annan ta dem. Så vi hade ju en trupp som var hur stor som helst.
Det är därför jag tror Brickley kommer bli också en dragkamp om också. För det, jag tror att ingen lag vågar släppa de här spelarna när marknaden är så. Annars för de åren kanske man kunde släppa de här spelarna för att det fanns andra spelare som stod och väntade. Men det finns ju inte nu.
Men får jag fråga så här då till er. Om de var sensationellt bra, varför tar inget SHL-lag dem då?
Ja. Det är en väldigt bra fråga. Då är de ju inte tillräckligt bra för det, men att de är tillräckligt bra för den här ligan. För att vara topp i den här ligan.
Mm. Jag måste vara så.
Jag tycker nog Brickley har en större uppsida än vad Vela har. Om man ska gå och kolla på SHL, om man ska ta SHL-lag så gå in och plocka dem. Det tror jag.
Jag tror att Brickley spelar i SHL nästa år oavsett. Det är jag ganska övertygad om. Det som är intressant, vi kan ju leda in det på det. Vilket lag tycker ni behöver Brickley mest av Modo, Björklöven och Djurgården? För jag tror ju inte att han ens kommer att titta på
Björklöven.
Björklöven.
Ja, det tror jag.
De saknar en skicklighet på backsidan som jag tycker jag har saknat lite när de här spelarna har försvunnit. Lindgren till exempel.
Det är han kommer att få första PP där.
Verkligen.
Och andra.
Kommer han in i Modo så är det Nesén och Bernhard som kommer vara 1-2 i den.
Ja, ja. Och det ska de ju vara. Så att, det är det som gör att det stärker min tes att han kommer att sluta i Björklöven istället för i Modo.
Man vet aldrig, han kanske sitter och trissar upp priset. Säkert,
ja, men Djurgården, varför ska inte Djurgården vilja ha Brickley?
Verkligen. Alltså, de kommer vara, jag tror att alla är på han. Jag tror både Djurgården, Björklöven och Västerås är säkert där också om det blir för mycket pengar. Men jag tror att alla lag vill ha honom, men sen är det beroende på vad prislappen kommer på.
Ja, för Södertälje vill ju säkert också ha honom. Och frågan är ju, men kan Georgsson via en extern sponsor komma och plocka de pengarna? För dessutom med sina kopplingar till Västervik.
Jag tror att många vill ha honom, men det är bara ett få antal som kan punga upp de pengarna just nu.
Det är de tre i toppen som kom och jag skulle bli chockad om Södertälje landade honom. Men det hade ju varit väldigt intressant att se Brickley i Södertälje.
En hypotetisk fråga då. Om Tingsryd sa vi har två miljoner.
Jag gillar Fredrik Fredrik gillar det.
Vi har fått med honom i våran båt. Han simmar över mot livräddarbåten.
Jag ligger efter och åker med bara. Men bara för att liksom, för det här handlar om någonting mer. Det handlar om spelarens resonemang också, att byta miljö. Och det är därför jag skulle säga, om Tingsryd slängde upp 2 miljoner så att vi ska ha Brickley. Skulle han gå från Västervik till Tingsryd? Sannolikt inte. För att då är det same. Du vill ju åt en bättre sportslig miljö. Du kanske också socialt har, även om inte det är din drivkraft att bo i Stockholm, så kanske frugan. Jag har haft speciellt nordamerikaner vars respektive har större inflytande på var man tar vägen någonstans. Så att jag tänker att Modo och Björklöven är väl ungefär samma. Innan folk i Umeå blir jättearga nu, för Umeå är en mycket större stad. Men nu tänkte jag rent så här, hockeymässigt och betydelsen av hockeyklubbarna.
Ger inte in i stadskampen här nu, för då nej, det kan vara hus. Men det jag tror också är att Västervik kommer att må bra där. Jag tror att de får in mycket pengar, de kan värva lite spelare, ta in bredden och få ett mycket jämnare lag än vad de har idag. För de kommer behöva sätta sig nu, några matcher in nu, och förbereda sig för att det blir kval om de inte får ordning på det här nu.
Intressant att säga det, för det var dit jag tänkte komma. Det är 9 poäng upp nu för Västervik som har en match mer spelad än AIK som har 33. Vita Hästen har 34, dit upp är det 10 poäng. Det börjar bli med, vad är det, 24 matcher kvar att spela. Så är det 10 poäng att plocka i kapp snart.
Kolla Tingsryd, plockar in lite Division 1-spelare, får en större bredd. Får också börja vinna lite matcher, få en bättre kontinuitet på spelet. Så det kan vara ganska positivt för Västervik det här, att få både in pengar, för det behöver de, det vet vi. Men också få en större bredd i den här truppen, för den är för tunn.
Det är väl också, det kanske är magstarkt att säga att det är bra. Jag förstår ju vad du menar, men vi kanske ska förtydliga att man inte vill skicka 2 superspelare på det sättet. Men med de förklaringar du har, Dagen, så köper jag det. Att man kan ju också lufta sina egna lite mer. Och sen har ju Västervik historiskt, förvisso med Karlin, sen med Georgsson ur under Gudmundssons vingar, varit rätt duktiga på att rekrytera. Och det kan man ju fortsätta vara möjligen.
Ja, det tror jag verkligen. Vet du vem den bästa utländska spelaren har varit i Västervik? Bordsson. Jävlar, Bordsson. Tror inte man uttalar så, men jäkla vad bra han var.
Bordsson. De har ju haft ganska många bra. Alltså Kapla var ju vansinnigt bra när han var där. Alltså.
Sjuka, men det var
Marmelin var ju rätt bra den säsongen.
Du vet en sån där spelare man bara känner på isen att han är riktigt bra på det. Jag var imponerad av han. Sen var han inte, gjorde inte så mycket poäng när han var där, men det var någon jag bara varit väldigt, väldigt imponerad när han var där.
Vi går över till en annan stor grej som har hänt i veckan. 8-12 veckors frånvaro på Fredrik Weigel och ligans, ja, en av ligans bästa kedjor splittras. Vad tänker du om det? Nu är han borta, Olofsson borta, Fredrik Andersson har just kommit tillbaka. Det är fortfarande ett gäng till Possler, har inte spelat sedan i november. Det börjar bli tunnas ut ganska ordentligt där uppe i Umeå. Där uppe i Umeå, jag sitter i Umeå, så jag ska inte säga där uppe här.
Jag är oroad för Björklöven. Inte att det skulle falla igenom på något sätt, men jag tänker att det sliter på gruppen, på enskilda spelare, på hela organisationen när man ständigt lever i det här att det är en frånvarolista som är för lång. Man hittar lite ursäkter. Vardagen blir framförallt försämrad. Träningskvaliteten, investeringarna man gör nu för det som komma skall. Så att det är oerhört olyckligt för Björklöven. Och jag är ju rätt övertygad om att Kemte naturligtvis gör vad han kan och ser över marknaden. Sen är ju Kemte har ju bevisat sin skicklighet tidigare och är väl säkert väldigt noggrann med att inte ta vad som helst. Men det är en utmanande situation.
Ja, och Weigel har varit riktigt bra i år också.
Han har det.
På nytt född uppe i Umeå, så är ett riktigt stort tapp för dem. Han har tillsammans med, det har varit den bästa offensiva kedjan i ligan.
Tillsammans med Modos första kedja kanske vi får flika in där.
Så är det.
Vi måste ju också konstatera 2 grejer. Weigel, jag tror ju att Weigel framförallt den här säsongen han ville göra en kanonsäsong den här säsongen när han blev bortvald från AIK. Kolla här vilket jävla misstag ni har gjort. Att han ville bevisa sig. Den drivkraften vet jag, den är för jävla stark att visa att de har gjort fel här. Kommit här och inte tro på mig. Nu ska jag jävla mig och visa vad jag kan.
Och han har dessutom motbekräftat tesen att man kan absolut nuppa med sitt ex. Om det sker under kontrollerade former och med bådas välvilja.
Ja, du ville ju verkligen inte ha den i början av säsongen, sa du ju så.
Nej, jag satte ett frågetecken och det ska man ju göra ibland så att man inte är tvärsäker. Men han
du sprutar. Trodde, du sa tro, du sa tro då.
Sa jag det då?
Får man inte säga, det ska jag garantera. Jag kan backa bandet och
jag sa faktiskt att jag trodde Vajge skulle vara grym i Björklöven.
Ja, ja, ja. Tro och tror ni. Det jag är intresserad av att veta, det är hur löser de här? Jag tycker att det hade varit intressant att se att de hade dragit upp att Fortier får köra den kedjan. Nu är jag ganska övertygad om att det kommer att bli att de kör Fitzgerald där istället, som de också har testat tidigare under säsongen.
Jag märker, Lars, låt mig bara säga en sak nu. Du
nu börjar jag syna dig. Du sätter alltid upp det på följande sätt. Du låter daggen sitta och tro. Du låter mig kliva in och vara den här truliga gamla tränaren. Sen sitter du med något facit och har gjort formationer som man gjorde när man var 12 år här. Du rabblar upp laguppställningen nu.
Nej, men så här är det ju. Att jag är inte här för att tycka egentligen. Men sen när ni är uppenbarligen gör fel, då måste jag säga att ja, men, ni får skärpa er.
Ska jag säga Lars hur de ska göra?
Ja, låt här.
Barnslig förtjusig just Apostler när han kommer tillbaka.
Att han ska in där?
Varför inte?
Nej, varför kommer inte? Aldrig att ske. Nej, kommer det aldrig
göra.
Att ske.
Det kanske inte kommer att göra. Det kommer säkert sätta infekterad. Men jag tror att han skulle vara väldigt bra. Han är otroligt nyttig. Bra på att täcka puck, precis som Weigel är. Och köper liksom det här. Ta tvåvägsjobbet. Köper defensiven, tar det. Otroligt bra spelare. En av de bättre i Björklöven.
Men min tes då är att Gustav Postler är inte en tillräckligt bra framspelare för att spela i den formationen.
Jag tycker att han har väldigt bra offensiva kvaliteter. Och inte
det tycker
att,
jag också.
Inte för att rucka på de andra formationerna som jag tycker Fortier och Fitzgerald har varit bra. Då kommer också Postler kunna komma in. Så Fredrik...
Jag sitter och myser där uppe, en jävel. Med sina grönkålschips som han har gjort här lagom till den här sändningen.
Men om vi... Det engagerar ju oss, det hör vi ju. Och det är väl...
Säg vem som ska spela Fredrik Söderström. Nej, men sitter inte där och sitter.
Nej, men du vet att det där avstår jag från att göra. För, så här
och du har ju varit tränare i 20 år. Det enda du har gjort att göra formation.
Ja, det är ju det. Och vet du varför jag har gjort dem och inte någon lallare i Umeå eller i Växjö med hörlurar på en tisdagkväll? Det är för att jag vet då mer än vad någon annan vet. Och jag tänker så här att Stråle, och det tycker jag ändå man ska lägga in i det här, även om vi skämtar om det nu, så blir jag allvarligt förbannad. Det finns ju egenskaper som inte alltid är i ögonfallande, och det finns förklaringar när man sätter ihop en formation, en powerplay uppsättning, boxplay par som inte blir så alltid så tydliga för ögonen. Så att, men då, ni spekulerar i alternativ. Det är absolut tänkbart. Jag säger bara att det blir, ska en tredje person sitta och spekulera i namn in där, så tycker jag att det blir så att
det är ju därför vi har den här podden, pappskalle.
För att vi ska spekulera vem som ska spela med vem.
Ja, ja då, bland annat.
Då tror jag inte.
Då avsäger du, då går du hem nu.
Hur loggar man ut?
Slå på lilla neonljus på tvn och hoppa upp i grönkort.
Ja, vi får sluta spela in så här sent så det blir tjafs och alla är trötta. Men jag tror i alla fall att Posse skulle passa bra där.
Ja, jag köper det fullt ut. Jag tror att, nu tror jag,
ja, men tror.
Stämmer för fan. jag tror att det finns gärna konstspelare där, men det hade varit kul att se Fortier där.
Jag tänker mer så här, vad behöver Björklöven göra? Du kan inte internlösa allting. Fredrik Weigel skulle behöva ersättas. Vi pratar...
Oj, kolla, nu ska han värva.
Ja, men det är värvningar jag tror att man behöver göra, för att pratar man, om man säger 8-12 veckor, vi pratar alltså, det är ju 3 månader. Mm. Och vi vet alla hur läkare och så, hur svårt det är för dem att göra, det är ju ingen som vet, du kan spekulera, sen är det upp till lite tur och ibland så får du med och ibland, det är lika ofta det går åt helvete åt andra hållet, att det blir en liksom en besvärande situation som är att de inte klarar av det. Så jag tänker att med tanke på hela situationen för Björklöven som har en väldigt besvärande frånvarolista, så skulle de behöva hitta någonting, och därför är det ju klart som fan att Brickley är på deras radar.
Ska han spela center nu helt plötsligt?
Nej, men han är back.
Jag skojar, du dumme. Jag tycker bara att jag har inte jobbat på en vecka mer. Jag vill sakna och grabbas mer.
Men Jakob Olofsson, vad har vi för...
Han tränar nu, men det är ju fortfarande frågetecken om när liksom han är spelredo. Det är ju fortfarande ganska oklart.
Jag tror och tycker att de borde ersätta Weigel också. Alltså, precis som Fredrik Inne, det måste in någonting för att vara med i racet här om den här platsen nu också. Och det gäller ju att ta positioner inför slutspelet. Och det är för länge, för Weigel kommer ju vara borta. Han kommer ju komma precis innan slutspelet startar eller in i slutspelet.
Jag har ju dock en känsla att det börjar lossna lite grann på marknaden om man tittar på hur det faktiskt ser ut. Och där kan du se lite grann på att det är lag i Schweiz som kommer över lite folk. HV71 plockar 2 som har varit i Schweiz. Det händer saker lite mer nu, så att det kanske har lossnat lite grann.
och det skulle öppna upp det även för Hockeyallsvenskan.
Ja, men det är väl känslan definitivt. Vad tänker ni om vi ska ta de andra lagen då innan vi går in på den här julklappsutdelningen som vi har förberett inför det här som ju blir på tal om spekulativt. Så har ju JVN-spelarna dragen nu vilket gör att det blir ett tunnare i Djurgården, så förlorar de ett Kristianstad på straffar här i veckan också. Vad tänker ni om deras läge?
Jag såg den matchen och tycker väl att Djurgården hade kunnat kvävt Kristianstad inledningsvis, första perioden. Det är ju ett klart spelmässigt övertag. Jag var inte, ska jag säga, överraskad, men jag var glad att se farten i Djurgården. Jag tyckte att det var någonting mer än det jag har sett en tid. Jag tycker att de har varit trögare, men nu var det bra fart. Man skapade kvalificerade chanser. Det hade kunnat gjort något med den matchen. Sen faller man tillbaka i lite gamla synder, tycker jag, matchen igenom och är ineffektiva. Kristianstad, ska jag också säga, gör en väldigt bra bortamatch mot ett bra lag, så att jag kan inte säga att det var oförtjänt, men matchen hade kunnat fått ett annat ansikte. Och det här, jag säger det igen bara för att summera min känsla vad gäller Djurgården, att jag tror inte på en direkt Garpenlöv-effekt, och det spelar ingen roll vem man hade ställt på den positionen, utan det Djurgården behöver gå igenom är att balansera upp laget lite grann med kanske också hur du fördelar förtroende, det som ni gillar att prata om, vem spelar med vem, men framförallt hitta tydligheten i spelet så man har den där farten, och de har en ansträngd månad nu.
Helvete vad bra Filip Larsson var i Kristianstad.
Grym.
Men det, vi gjorde ju Karlskoga-Djurgården. Mycket imponerad av vad jag såg av Djurgården då. Raka, tydliga. Inte kör fast sig som de har gjort nerifrån så många gånger. Men det är också med 12 skador borta. Och jag vet att det här kommer Fredrik hålla med om. Det är lite lättare med den här. De köpte spelidén, de köper jobbet. De tar jobbet i de här matcherna. Tycker att de är bra mot Kristianstad också. Nu kommer de börja få tillbaka spelare efter jul. Hur ska man då få de spelare? Kolla Karlskoga till exempel. Hur de är när de har 12-13 borta. Jobbet, köper hela tiden. Spelar enkelt på grund av att man inte orkar krångla till det. Och det är det Djurgården har problem med. Krångla till det nerifrån. Det här är ju spelare. Tar in från Division 1. Det är spelare, laglojala spelare. Kryger och de här. De gör alltid jobbet. Nu ska man också få med de andra också. Det tror jag kommer bli svårt för dem. Men det ska bli intressant att se om Garpenlöv kan få med de här också. För jag tycker i de här matcherna de har varit väldigt, väldigt bra, och det är det tunga Djurgården som man är van att se.
Men det är ju den ödmjukheten som vi har pratat om i många olika sammanhang som man visar upp när man är, när man har blottat strupen. Jag menar Karlskoga, som den matchen då, den gjorde väl den gjorde du, Dagen, när man slog Björklöven. När man hade 84 man borta, och så tar man in folk som man kan ta Hasse Pamban som sitter på bänken på torget, men alla som kliver in kör ju då. Det är ju vi har varit i de situationerna, Dagen, det vet du också. Så att det sker, det har hänt förr, kommer hända igen. Men det är ju för att man inte har samma ödmjukhet inför uppgiften, förhållande till spelet, till vad du ska göra, till noggrannheten som plötsligt blir när alla är med. Och det är ju det som du är inne på som vilar på Djurgårdens utmaning. Man har ju jättefin roster när alla är med. Mm. Men köper alla sina roller fullt ut? Följer man spelet konsekvent? Jag vet inte.
Jag gillar verkligen vad jag såg i Djurgården i den matchen. Det som man stänger ner också defensivt i Karlskoga. Men också den här farten, fläkten, viljan, draget i båset. Det var ett helt annat Djurgården än vad jag var van att se dem innan. Så nu ska de bara få med Klasen och de här på det här tåget också och köpa in det här. För då kan de bli farliga alltså.
Sen ska de har också två spännande matcher. De är dubbla derbyn som kommer.
Sen ska man gå in på vad man, Karlskoga får tillbaka spelare i den här matchen och inte köper det enkla. Köper det liksom inte att det ska vara lite svårare i varje situation. Man inte liksom det här som man var så himla bra mot Björklöven, att det var den här tändningen också. Jag tyckte att det var, man lämnade över problemen någonstans till någon annan för att man hade kommit in de här fler spelare. Så det kommer både bli en utmaning för Djurgården, men just nu väldigt bra spel av dem, och det är ett jäkla jobb och ett jävla drag runt dem. Sen tycker jag att de var bättre än Kristianstad igår, med det än Filip Larsson som var hur bra som helst.
Vi hoppar vidare. Södertälje då, de har ju haft det lite kämpigare när det kommer till att få med sig poäng här senaste tiden. De hade ju väldigt, väldigt stark trend här innan uppehållet, radade upp lite segrar efter det också. Men har ju faktiskt bara en seger som var i förlängning mot Karlskoga med 5-4 som man hade, vad blev det då, förra onsdagen var det väl om jag inte minns helt galet. Och där har det ju börjat gå lite stå när det kommer till att producera poäng, men de ligger ju fortfarande med där i toppen.
Jag är inte helt överraskad att Södertälje får någon dipp. Jag tänker att det skulle vara orimligt att man går från helvetet till himmel så smärtfritt som det såg ut ett tag. Som jag har sagt förut om några exempel så tänker jag kanske också att det kan vara hälsosamt för Södertälje att få de här krusningarna eller skakningarna. Sen tycker inte de det naturligtvis som vi skulle fråga dem. Men att man kan du få jobba med lite svartare ögon som tränare. Kan du få lite mer ärlighet och raka besked spelare mot varann? För de kommer ju först när du prövas. Så tror jag att du kan bygga upp någonting. Så att jag tycker inte att det känns allt för allvarligt det som Södertälje har haft.
Nej. Verkligen inte. Jag tycker Södertälje ser bra ut. Och de hade en liten dipp under tidigare säsongen också. Jag tror att Fredrik är inne på rätt spår. Men de möter faktiskt senaste matchen ett jäkligt bra Almtuna som är på uppgång här nu och spelar den här frejdiga hockeyn som vi var vana med i början av säsongen. Sen hade de ju en rejäl dipp på toppen nu. Men det, Almtuna är jag superimponerad av att vara under hela säsongen också med att de har liksom hängt i spelet. De tappar inte det på grund av att de torskar några matcher.
Jag skrev om det här Stockholmssyndromet som de har haft, om man får kalla det. Det är ju något helt annat när du börjar tycka om din kidnappare.
Jag har inte tänkt det som de har gjort, jag har hört.
Men de har ju de har ju vunnit alla matcher förutom en mot Stockholmslagen, mot Djurgården, AIK och Södertälje. Det får man ju säga väldigt starkt. Och just det där, de hade en tydlig dipp där de hade sin dipp från mitten på oktober till början på november. Förlora, förlora, förlora. Sen helt plötsligt har de kommit smygarna där bakom och börjat vinna väldigt mycket matcher. Du pratade om den här vinsten mot Södertälje. De klädde av Västerås på bortaplan. Vann 4-0 mot Karlskoga. Jag menar, det är ändå några resultat som imponerar ganska kraftigt där.
Ska vi prata om skicklighet så är det ju efter Modo så är det nog Almtuna som har den i truppen också. Med pucktempo, med spelskickliga passningarna. Ja, väldigt bra, och det är ju Kimby. Jag är barnsligt förtjust i vad Kimby har för ledarskap här och får spelare att prestera på topp, och det har han verkligen fått med Halestam och alla de här spelarna. Så det, ja, vi får se. Kan de ha det här Stockholmssyndrom fortfarande och ta lite matcher, så de för ju matchen också, så det, de är välförtjänta.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fredrik hade inget att tillägga, det lät som. Vi ska snart komma till det här. Jag vill bara höra lite grann om Mora också. För Mora har ju, nu vann de ju senast mot Västervika 4-3. Men de har ju resultatmässigt gått ganska trögt sen så mitten på november, trots att vi har ju hyllat dem för en jämnhet i truppen och en, ja, men en bra trupp, ett bra spel, och ja, men egentligen ett lag utan direkt svaghet den här säsongen.
Jag uppfattade ju Johan Hedberg som besviken och lite bitsk på sitt eget gäng och sig själv efter förlusten mot AIK som vi gjorde förra veckan. Med all rätt, jag tyckte det var ärligt och uppriktigt. Jag tror att de har fått känslan av att de tycker själva att de har pissat bort, för att, och ett slarvigt uttryck, en del matcher här den senaste tiden där man spelmässigt har varit lika väl hade kunnat vunnit. Man går tillbaks i lite sådana saker som man hade i inledningen av säsongen där man inte knyter ihop det. Och det är ju naturligtvis inte de bästa tecknen om du ska ta fart för att vara topp 5 och liksom finnas med där. Så återstår även för dem, som vi var inne på, om Södertälje, om det är något man kan dra lärdomar av och gå vidare. Men jag tycker rent spelmässigt så håller de i sitt konsekventa beteende.
De är ju otroligt bra när de är på toppen. Är de. Men till exempel mot AIK så är de ju mycket spel, men de kommer inte på insidan, de får inte de här heta lägen, och det är ju det problemet de har haft i den här säsongen. Men fortfarande så sitter det 5-5, powerplay, det finns någonting där, men de måste komma in, bli lite obekväma. Jag tycker Heikkinen, kedjan, har varit överlägset bäst i det här laget. Ljunggren, de måste på något sätt föra det mer och mer i 5-5 spelet, de är bra i powerplay. Men få med dem mer tillsammans med den här förra året, så hade de bara Ljunggren och inte en annan kedja. Nu har de ändå kvaliteter på de här, men de är lite obekväma. Är inte tillräckligt obekväma för att vinna de här matcherna och komma in och göra mer mål heller.
Har ni något annat ni brinner för, eller ska vi gå in på vår julklappsutdelning som avrundning på det här? Vi har kört en timme nu.
Jag tycker att det är hög tid att gå mot tomtesäckarna.
Vem vill... Ska vi börja då? Ganska många av mina har vi varit inne och tassat på lite grann. Men
jag delar ju ut 5 stycken i sändning precis, men jag har ju 3 nya. Så. Ska jag börja då eller?
Har du sändning nyss?
Rucken får börja, va?
Har du sändning nyss? Kör du lokal-tv i Växjö?
Kör det. Lokala, ja, men jag har, ska jag ge Marcus Eriksson ett nytt axelskydd. God jul Marcus, här får du ett nytt axelskydd. För som han har bärt den här truppen den här säsongen, som passningsgeni han är vita hästen, han tar dem framåt, han vinner matcher åt dem och han är med på vändningen här nu. Och vilka smörpassningar han lägger, vilken kvalitet, vilken spelare, det är en artist och han är bland de äldre gubbarna, det måste man älska också, men det är framförallt nytt aktieskydd till Marcus, för nu får du slippa bära dem. Du måste ha 3-4 aktieskydd för att klara av det här, men han gör det ju.
Då tar jag vidare. God jul. Anton Blomqvist, AIK, får av mig, och det här att jag säger det för att det är också kopplat, det finns ett ännu obekräftat rykte att en tränare idag i Hockeyallsvenskan ska ha gjort det här. Jag vill inte säga vem, jag vill se om det kommer fram någon som berättar att det är så. Men jag skulle vilja ge Anton smällare, då pratar vi inte sådana här bangers eller handgranater, utan ljudliga smällare att använda som den här tränaren då ska ha gjort. Att kasta in i omklädningsrummet före nedsläpp, i synnerhet på bortaplan, för med tanke på deras facit där och inte minst deras första perioder, så skulle man behöva väcka det där gänget. Och vad är bättre än att få uppmärksamheten genom att kasta in en, det hette ju 3-öres och 5-öres när jag var små, mindre, men jag tror inte det fanns 5-öringar, men det var sådana små Kina-puffar kan vi kalla det då. Boom!
Kina-puffar,
väcka, ja. Laget
Thunder King om man ska ha större,
ja. Och få fart på gänget, och det kan han behöva. Så god jul Anton, det kommer ett paket med puffar.
Jag delade ut ett timglas för Daniel Brickley av mig. För det timglaset kan han nu vända på julafton och så sen se sanden rinna ut till när han spelar i en ny klubb. Jag är helt övertygad om att Daniel Brickley inte spelar resten av säsongen i Västervik. Jag tror att det är en tidsfråga innan hans tid där är över och att han går till en större klubb i Hockeyallsvenskan och flyttar på sig. Så Daniel Brickley får timglas av mig.
Fint. Okej då, Marcus Vela. Du får en lagbok av mig. Jaha, varför då tänker ni? Jo, han har tagit 19 stycken 2-minutare den här säsongen. Åk upp till Örnsköldsvik, ta med dig lagboken, lär dig hålla på isen. 19 stycken, det tycker jag är anmärkningsvärt. Så han får en lagbok.
Vi går vidare. Ja, vi pratade nyss om Almtuna, så jag kopplar det här till det. Almtuna är ju ett lag som trots alla dessa trista rubriker som har varit med miljonskulder och folk som har fått lämna, att man har lagt ner sin damverksamhet, så har man fått in en ny klubbdirektör, eller vad han får för titel. Du kanske kan namnet. Ofint, hon kan inte göra det, Lars. Men...
jag tror att det var klubbdirektör.
Ja, faktiskt. Men vad hette han?
Eller om det var klubbchef.
Vad hette killen?
Han heter som var i Brynäs.
Löv hette han efter.
Ja, exakt.
Men hur som helst, men det är ett lag och en klubb som sällan uppmärksammas. Vi har dem inte med på listor. Det pratas inte så mycket om dem. De har en slitsam tillvaro, begränsad publik, en kall ishall. Men jag tycker att de gör det så jäkla bra. Så jag skulle på något sätt vilja ge dem en säck med pengar. Jag skulle vilja få dem lite glada och lyckliga. Jag vet inte om det skulle göra dem så mycket bättre. Men åtminstone bli av med gamla besvärligheter så man kan hålla verksamheten flytande. För jag tycker någonstans att sett till vad de har för förutsättningar, gör de mycket som är bra. Så att de är värd en fin julklapp.
Martin Löf Nyqvist heter han. Ursäkta att jag glömde bort namnet på det här. Det är sent på kvällen. Jag trodde att de skulle få ett kuvert med pengar. Det fick man ju om man fick av mormor.
Man får så lite
sedel.
Man får så lite. Jag vet inte hur många miljoner du fick i ditt. Men.
Det var inte många kronor kan jag säga. Men jag är väldigt tacksam för det av mormor som kämpade hårt. Jag går vidare till, jag håller mig i Småland och i Västervik där på kustremsan. Jag ger Västervik en rävsax. Och den rävsaxen får man använda antingen till att klippa bandet med Danny Brickley, men framförallt den rävsaxen att man får börja klippa lite poäng, för nu börjar det faktiskt bli allvarsamt läge att ligga sist i tabellen. De lagen som också ligger där nere börjar ta på sig lite tre poängare. Tingsryd plockar poäng här nu för jämnande. Vita Hästen är starka på hemmaplan, så det börjar vara dags att dra in de där poängen.
Fint. Men vad är en rävsax rent?
Rävsax är ju, det är ju en sån här som ligger på marken, som du trampar på den så smäller den ihop på benet. Det är
aha,
ju
ja, det är en sån.
Inte kul. Ja.
Så om det händer så säger man, oj det där fick jag om bakfoten.
Ja, det är inte skönt. Jag har sett en sån där förr i tiden. Jag har hört folk som har liksom trampat på en sån där. Men det är inte att rekommendera.
Ska jag köra vidare eller?
Det tycker jag.
Mm, då kommer guldmicken. Ja, guldmicken. Vad är det då? Jo, folk pratar. Vi är experter, kanske pratar i klyschor. Spelare pratar i klyschor. Men som Leo Klaved levererar i efter intervjun med Kajsa efter sändningen Karlskoga, Björklöven. Det krävs ändå. Man älskar den här ungdomliga entusiasmen. Han sa vad han tyckte. Han hade energi. Han bjöd på sig själv. Älskar det. Leo, guldmicken är din.
Då, min sista klapp då. Jag är lite torrare och tråkigare så, men det är Kristianstad. Eller jag såg faktiskt kort story här. Innan vi satte igång så var det Kungaåret eller vad det heter på tv. Och då var kung Carl Gustav i Kristianstad. Han var där på scout. Kristianstad. Så det tror jag ska börja säga, inte Kristianstad.
Det var någon som sa, en speaker som sa Kristianstad.
Ja, det hade ju tydligen någon djurgårdsspelare sagt till Fagervall inför säsongen, berättade han för mig. När åker vi ner till Kristianstad? Då tyckte han att det är hög tid att lära dem att det heter Kristianstad. Men Kristianstad får av mig en weekend eller en vecka kanske behövs till och med Joel Lundqvist som är tekningsbäst i SHL. För Kristianstad har... Förra säsongen var man sämst i tekningsprocent och den här säsongen fram till nu halva grundserien spelat så är man också sämst. Och det där är ju något man kan tycka att aja, men det har enorm betydelse. Du får ständigt börja jaga, du får inte kvar puckar i offensiv zon, du skapar, det där är ett dilemma som Kristianstad skulle behöva jobba med. Och därför så skickar vi dit en sån som Joel Lundqvist som är duktig på det att berätta så här kan ni göra grabbar så vinner ni lite fler tek. Så god jul Kristianstad.
Det kan de behöva. Jag, i min sista julklapp så delar jag ut ett järnspett. Och det järnspettet får Alexander Anderberg upp i Östersund. Och det kan han båda använda för att skjuta med. Jag tror att han hade mäktat med att få bra tryck i slagskottet även vår järnspett. Han ser ju sannoliken stark ut. Han skjuter ju som en häst sparkar. Men det här järnspettet kan han också använda för att bända loss ett folkracedäck som han ju inte kör, vilket är ju helt horribelt i våran tes där att han inte gjorde det. Så det järnspettet kan han använda till mycket. Han kan också, om man vill, sätta ner plogpinnar i Östersund för att få... får du väl skottat på sin tomt, jag, så kan han använda det till det också.
Jag fick ju bilder av att det var ett sånt han hade i sig när han var så sur på att vi inte tippade dem som vinnare någon gång, att det var att han skulle få ut det.
Jag tänkte att han skulle få en snuttefilt. Gå inte på Harald och Fredrik för de har dåliga tips. Gå inte på Harald och Fredrik. Du kommer snuttefilten. Han får Anderberg och mig, han får snuttefilt och gråta ut i. Gå inte på dem. På oss.
Vi står upp för varann, Simor-gänget.
Nej, jag viker mig alltså.
Du stod ju och skrattade och spädde på det bara.
Ja, jag eldar på mer än gärna. Men med det så kan vi börja summera det här avsnittet. Det är dags för jul. Och nästa vecka, vi kan ju flicka in också, nästa vecka så är våran plan att vi kommer att släppa podden på torsdag. Eller om det blir senare på onsdag, för att det är ju Stockholms derby på tisdagen. Och då samlas några av oss i Stockholm. Då har vi tänkt se om vi kan bjuda in Harald också, så att vi kör alla fyra. Och sen får vi se om det blir av. Men vi spelar in onsdag, så det kommer lite senare på den nästa vecka. Vill vi flagga för lite grann redan nu.
Ja, men det är bra. Och det är ju, det hade varit jättetrevligt någon gång att köra, tänk så här, masspodd. Jag vet inte hur det funkar, men jag tycker också så här, i juletid så ska vi konstatera att det här Simor-gänget som vi har med alla kommentatorer som är inblandade med, låt mig, ni får hugga in, vi har Tobbe, vi har Stefan, vi har Linus, vi har programledare som är Kajsa och du Lars, och sen är det Dagen och jag och Harald. Det är väl vi som oftast reser runt, sen har vi de här producenterna och de som är våra chefer, som jag tycker. Men det är ett gott gäng, vi är lite olika kombinationer lite då, därför ser vi och uppfattar vi saker lite olika, vilket jag tror är givande och bra. Men tänk att sätta hela det gänget, Lars, vilken dröm.
Jag trodde det hade ju blivit sår i öronen för lyssnarna.
Ja, jag trodde du skulle säga att vi kör live-podd. Det har varit en sån här rysningar här, att jag var livrädd för att vi skulle köra sånt.
Bevare mig väl.
Nej, det hade blivit skador för trumhinnor på folk, tror jag. Vi ska ha haft någon mick när vi åker i bilen alla ibland. Ja, nog om det. Men det vill vi avsluta och säga en riktigt god jul till alla. Och det kan vi avsluta med, grabbar. Att ja, vi önskar alla en riktigt god jul.
God jul. God jul. God jul.
God jul. Ta hand om er, så ses vi i mellandagarna.
Ha det gott.
Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.